Varsågoda och ställ er upp. Och så ska vi läsa från Lukas evangeliet kapitel 11. Och det står på sidan 737 i de här röda biblarna. En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade så sa en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa han till dem: När ni ber ska ni säga: Fader, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra synder. Ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Han sa till dem: Tänk er att någon av er går till en vän mitt i natten och säger: Käre vän, låna mig 3 bröd. En god vän som är på resa har kommit hem till mig och jag har ingenting att bjuda på. Då kanske han där inne säger: Lämna mig i fred. Dörren är redan låst och jag har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig något. Men jag säger er, även om han inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull, så gör han det därför att den andra är så påträngande och han ger honom allt vad han behöver. Därför säger jag er, be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas. Ty den som ber han får och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus.
Du.
Jag heter Eva Erlandsson och är pastor på Räddningsmissionen och hör också hemma här i församlingen, för er som inte känner mig. Jag ska börja med några exempel. Är det okej ljud? Jag ska börja med några exempel på bön i Gamla testamentet innan vi går in på dagens text. Och jag börjar med Hanna i Första Samuelsboken. En kvinna som inte får barn fast hon önskar det jättemycket. Hennes man har en till hustru som får barn hela tiden. Så för Hanna är det ju uppenbart, det är något med henne som inte fungerar. Hon ber till Gud. Hon har det jättesvårt. Hon blir hånad av omgivningen, av den andra frun som säger: Borde du inte börja med barnkläder snart? Av sin man som säger: Du borde väl vara nöjd med mig? Men hon går till templet och gråter. Så här står det. Där finns en präst också. Och han ifrågasätter henne också. Så här står det. Hanna bad länge inför Herren. Eli satt och iakttog hennes läppar. Hon bad tyst för sig själv och rörde läpparna. Alltså jag tycker ljudet är lite konstigt. Är det det? Är det mitt hår? 1, 2, 3. Är det bättre? Hannas bön. Hanna, den här barnlösa kvinnan. Hon ber inför Herren. Hon ber tyst för sig själv och rör läpparna utan att orden hörs. Prästen Eli tror att hon är berusad. Hur länge ska du bära dig åt där, säger han. Se till att bli av med ruset. Men Hanna svarar: Nej, herre, jag är en ordentlig kvinna. Vin eller öl har jag inte druckit. Men jag har burit fram mina sorger för Herren. Tro inte att jag är en dålig människa. Det var min sorg och förtvivlan som fick mig att tala. Alltså Hanna, hon ber en förtvivlad bön med massa känslor. Kan vi känna igen oss i det? Om man läser vidare får vi få reda på att hon så småningom får bön. Men jag tänker att det är inte poängen, den enda poängen i den här texten. För det finns massa exempel på folk som inte får det de önskar när de ber i Bibeln och i övriga livet. Poängen är för mig nu att hon vågar vara sårbar. Hon vågar visa för andra, jag är jätteledsen, det här är jättesvårt, och inför Gud. Det är ett sätt att be. Den sårbara bönen. Nästa exempel tar jag från Moses. Han är flykting. Han har etablerat sig i midjaniternas land. Levt i många år. Han är gift och har barn och jobb och allting. Och så kommer Gud till honom och säger, du ska tillbaka till Egypten. Det är ett uppdrag att föra folket till befrielse. Hebreerna till befrielse. Och här kommer som ett samtal mellan honom och Gud. Nästan en argumentation. För Moses han säger, nej men tänk om de inte tror mig. Om de inte lyssnar, vad ska jag göra då? Och så står det, Herren svarar, vad har du i handen? En stav, säger Moses, kastar den på marken. Då blev den en orm, jag ska ge dig tecken, jag ska hjälpa dig. Här är det här bön. Ja, jag tänker det. All kommunikation med Gud är bön. Här är ju en helt annan slags bön. Ett resonerande med Gud. Jag vet inte om det här är möjligt. Jag tror inte det kommer gå, säger Moses. Och Gud svarar, men jag ska hjälpa dig. Kan det vara så? Ganska olikt, Hanna, eller hur? Alltså jag tänker att det här, att berätta för Gud i ett samtal hur man har det, det är också en jätteviktig och fint sätt att be. Jag har aldrig varit med om någon replik från Gud. Jag vet inte hur ni andra har det. Men jag har faktiskt varit med om ett antal gånger att saker, jag har liksom levt med ett dilemma med en fråga. Och så har saker dykt upp i min väg som jag efterhand har tänkt. Tänk att hon dök upp där. Tänk att jag åkte på den resan, var det förändra. Och jag tror att våra samtal med Gud, de kan leda oss på det sättet. Vi måste såklart alltid vara ödmjuka och inte tvärsäkra och säga, nu vet jag precis vad Gud vill, lyssna i detta. Men ändå ta med både som gemenskap och som enskilda, Gud i hur ska jag göra med detta, den här utmaningen. Det här jobbet. Och så kan det dyka upp i det. Det är ett annat sätt att samtala med Gud. Att be. Och det tredje från Gamla testamentet som jag bara inleder med. Det är kung David. Han som skrev så mycket psalmer. Som folk lärde sig utantill. Det är böner. Hur länge ska du glömma mig, Herre? Se på mig, svara mig. Jag vill sjunga till Herrens ära. Allt det där som hebreerna tog till sig. Som Israels folk tog till sig och började sjunga morgon, middag, kväll. Skrivna böner, psalmer. Samma ord som ekar in i människors liv århundrade efter århundrade. Okej, tre sorters bön. Och nu kommer vi till dagens text. Och så säger lärjungarna, lär oss be. Jag menar, kunde de inte det? De hade säkert bett jättemycket Davidsalmer. De kände till berättelserna från Gamla testamentet. Men lär oss be, säger de. Jesus ger då ett exempel på en bön. Fader, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer. Förlåt oss våra synder, till också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Vad är detta? Det är en kort version av Fader vår, eller hur? Den långa versionen har vi i Matteus evangeliet. I bergspredikan. Och man kan undra varför är det inte samma om det är samma bön. Men man tänker sig att den hade nog redan blivit en sån där inlärd liturgisk bön som användes i kyrkorna när Lukas skrev evangeliet. Och kanske den här kortversionen var ganska vanlig. Det är ju samma bön, men inte riktigt lika utbroderad. Den hade blivit en del. Istället för en saltarsalm som komplement så fanns den här. Och sen fortsätter Jesus med en liknelse. När han har gett dem den här exempelbönen så kommer liknelsen, grannarna. Som får besök den ena på natten och det saknas mat. Och knackar på hos den andra som säger nej, det är för sent. Jag har barnen hos mig, sängen stör mig inte. Men som sen ger bröd eller vad som behövs. Det står, även om man inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull så gör han det därför att den andra är så påträngande. Han ger honom allt vad han behöver. Så säger Jesus, därför säger jag er, be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas. Och några verser senare liknar Jesus grannen vid vår fader i himlen. Så här är det ju inte längre en välformulerad, färdigskriven bön som Jesus föreslår. Det har han föreslagit först, fader vår fader. Sen kommer den här bönen som också behövs. Och att tolka detta som att vi kan styra världen med våra böner, det är ju inte korrekt. Man skulle kunna göra så. Man bara tar slutet där. Be så ska ni få, bulta så ska dörren öppnas. Håller jag på tillräckligt länge så kommer det funka. Men det är inte korrekt. Det är som att bonden ber om regn och brudparet om sol. Det är klart att intressena krockar. Nej, den här texten, den handlar om att det alltid är meningsfullt att be till Gud. Att det alltid är meningsfullt med relationen. Nya dörrar kommer att öppna sig. Gud vill ha kontakt. Gud vill att vi berättar och nya dörrar kommer att öppna sig. Så i den här texten, först den inlärda bönen som går att använda varenda morgon, varenda kväll. Och som vi använder runt hela jorden nu, vår fader. Och sen ha relation, bulta, på något sätt kommer dörrar öppnas. Var kvar i kommunikationen med Gud. Jag ska ge några andra exempel på bön. Och nu Markus ska jag se om vi kan få en bild. Ja. Det är så här, förstår ni, att jag har varit ute och vandrat. Jag har gått 4 veckor i norra Spanien, El Camino, nu i vår. Den här gamla pilgrimsleden. Och det var en väldigt fin erfarenhet. Att leva enkelt, sova i sovsalar, vandra, möta människor från hela världen i samtal och sen sover man igen. En vanlig fråga är, varför går du El Camino? Och det är en bra fråga för man kan berätta om hela sitt livs kriser på den. Eller också svara något väldigt kort. En tradition när man vandrar den här leden är att man bär med sig en sten eller någonting annat under vandringen. Och funderar på vad är det som tynger mig i mitt liv. Jag gjorde det. Jag hade en sten. Och så småningom när man kommer fram till Santiago de Compostela och sen tog jag bussen sista biten ut i Atlanten. Finisterra heter den här platsen. Det är världens ände betyder det. Där finns det ett kors så där. Där lämnar man, kan man lämna ifrån sig sin sten eller vad man vill. Det är en fantastisk sak att få göra detta. Att gå och bära i bön ensam. Genom alla dessa möten så hade jag också det här tysta samtalet med Gud. Runt saker jag har varit arg på så länge. Eller ledsen för. Och sen när jag kom fram så la jag ifrån med den stenen där vid korset. Och ni ser folk har lagt skor och grejer va? Och om jag nu kommer på mig att fundera igen på såna här saker så tänker jag, nej, stenen ligger där. Det är borta. Och det här, det är ju ett sätt att be. som det är så mycket syndabekännelsen, det är så mycket kyrkans tradition i detta. När vi inför nattvarden, nu ska vi lägga ifrån oss och släppa det där. Tänk efter, vad är det, och sen släppa det. Jag tänker också på värdet med de inlärda skrivna bönerna. Den bön som vi ber varje vecka på soppmässan på Räddningsmissionen är den här: Gud, du är här och vi är här. Du älskar och låter oss börja om på nytt. Ta hand om det jag inte längre orkar bära. Förlåt min synd, ge ny kraft. Att be den bönen en morgon när man går ensam i norra Spanien och har haft ett jättespännande samtal kvällen innan med någon människa från Nya Zeeland. Och så går man och tänker: Gud, du är här och jag är här och du. Och sen, eller be samma bön på kvällen när man har ont i benen och har blivit påmind om någon grej som man har missat, bara kommit att tänka på något så här: Gud, du är här, vi är här, jag är här, du älskar och låt mig börja om på nytt. Det är fantastiskt att se hur en skriven text kan landa in i våra liv. Under vandringen lade jag så starkt märke på till det. En till sak om bön jag vill säga. Det har vi här. Ljusbäraren. Under många år var det i Sverige väldigt ovanligt att man tände ljus under gudstjänsten. För man skulle inte vara katolsk. Det gav ett katolskt intryck. Så ljusbärare, det fanns inte. Men 1968, Martin Luther King, medborgarrättskämpen, var på väg till Uppsala och blev skjuten. Och den unga präst som jobbade där, Martin Lönnebo, köpte in en stor ljusstake med möjlighet att tända små ljus för att hedra Martin Luther King. Den här många kyrkor snabbt tog över. Och tänk, det är ju standard kyrkor nu, vilken grej. Tänk att den prästen, det var ju 2 veckor sedan nu tror jag, han 93 år gammal, gick ur tiden. Vad mycket han har fått betyda för människors bön. Lär oss be. Okej. Jag har pratat om Hannas bön med tårar och förtvivlan. Och jag tänker att det ligger något i att hon ber själv också. Det är inte bara att människor ber för henne, att hon själv uttalar sin sorg. Jag har pratat om Moses bön, där han nästan förhandlar med Gud. Jag har pratat om Davids salmer och vår fader. De här, vad viktiga de kan vara. De här skrivna som landar i våra liv i olika lägen. Så jag har talat om att vandra och be, lämna stenar eller andra saker. Om att tända ljus i en ljusbärare. Och nu ska jag avsluta med en grej till. För det är ju också på något fantastiskt sätt så att vi möts i bönan. Vi människor. I det här språnget mot Gud. Och jag ska läsa en text som en av mina kollegor på Räddningsmissionen har skrivit. Han heter Ruben Johansson och han är NAV-pastor. Alltså jobbar på fängelse. Och då kan ni få komma fram, ja, för sen ska ni få spela. Ibland är det bara några ord som ändrar min dag, som förändrar mitt liv. Som för några dagar sedan, i en lång korridor på häktet. Innanför en av dörrarna sitter hon. Hon som redan har suttit där allt för länge. Jag har varit där flera gånger. Öppnat luckan i dörren och frågat: hur är det idag? Hur mår du? Ska vi sätta oss en stund som vi brukar? Men flera gånger har hon avböjt. Hon har tackat nej. Jag har helt enkelt inte orken, inte förmågan att göra orden meningsfulla, säger hon. Lampan i cellen är släckt. Det är nästan mörkt. Hon ligger under filten på britsen och jag pratar genom luckan. Hon säger samma ord igen. Tack för att du kommer, men jag orkar inte idag heller. Så lägger hon till de där orden som får min tanke att svindla, mitt hjärta att volta. Hon säger, du ska veta att jag ber för dig. De orden drabbar mig, berör mig, ger mig en känsla av sammanhang eller en slags känsla av helig vördnad. Jag finns till. Jag finns till tillsammans med henne. Tillsammans med alla andra överallt i världen. Och vi hör ihop med den Gud som låter oss be när vi inte orkar mer. Amen.